Gud, vi tackar dig för att du vill vara nära ditt folk, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi får känna din närhet. Tack att du berör våra hjärtan. Tack att du ger liv till det som har varit dött, Herre. Tack att du ger hopp till våra hjärtan. Tack att du vederkvicker vår själ. Tack att du helar våra sjukdomar. Tack Ragnar och Lena. Och tack heliga ande. Ja, jag heter Johan Lundgren. För dig som inte vet vem jag är. Och jag ska balansera på en smal linje idag. Mellan arvet och lönen. Och jag har känt i mitt hjärta så att det är lätt för oss att hamna på ena eller andra sidan när det gäller de här olika sakerna, arvet och lönen. Och jag ska gå in mer på vad det handlar om. Om du funderar på vad talar han om. Och med det jag ska säga så vill jag försöka svara på frågan. Vad får vi ut av att tro på Gud och göra hans vilja? Vi brukar ibland fråga oss det när vi ska gå in i någon överenskommelse. Vad får jag ut av det här? Finns det något att vinna här? Vad säger du? Ja, just det. Vi hamnar väl där, skulle jag tro. Och vi börjar med tillbaka i tiden. Israeliterna, de fick ett hemland som arvedel. Och detta var någonting som de inte hade förtjänat. Gud beslutade att han skulle ge sitt folk ett land. Och det hade ingenting att göra med vad det hade gjort för Gud. Utan det hade med utkårelse att göra. Gud hade en plan. Han skulle resa upp ett folk och folket skulle ha ett eget land. Och det var inte så att Gud reste upp ett land och så när han såg att de blev fler så kom han på, oj då, de behöver, eller förlåt nu sa jag fel. Det var inte så att Gud reste upp ett folk och sen kom han på när de blev fler att ja, nu behöver de ett land också. Utan landet fanns med det från första början. Och nu ska vi se här om vi är med. Det är vi, ja. I första Mosebok 12 och 2 så talar Herren till Abraham och han säger, Abraham heter han fortfarande då, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och så bläddrar vi fram till kapitel 15, vers 1, 5 och 6. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn och han sa, var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Sedan förde han ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sedan sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Så här har vi då ordet arv som jag kommer dröja över en liten stund. Så redan här i början av frälsningshistorien, för frälsningshistorien den finns med nästan under hela, ja i princip hela människosläktets historia. Redan efter fallet i Edens lustgård så säger Gud till ormen, kvinnans säd ska krossa ditt huvud. Redan där finns Guds plan med. Fast att folket har vänt sig bort från Gud så har Gud sagt, det här kommer att bli bra till sist. Och redan här när Gud talar till Abraham så talar han om ett arv. Abraham skulle få ärva landet och landet var ett arv. Och nu kommer ett litet sidospår här. Det här ska föreställa en byggnad. Sara har hjälpt mig att iordningställa de här vanligt mjölkpaket som ska symbolisera då någonting som byggs upp. Och då ska jag läsa ifrån Andra Korinthierbrevet 10, vers 4-5. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det var vad Paulus sa. Och det är så att när Gud har lovat någonting och Gud har någonting på gång så finns det alltid någonting som vill hindra det. Någonting kommer fram och vill stoppa Guds plan. Och det var det Paulus talade om. Det finns tankebyggnader. Så det här är en tankebyggnad som växer sig upp som vill stoppa Guds plan för att bli verklighet. Och nu har jag fyra sådana här tankebyggnader i min predikan idag som liksom vill ställa sig i vägen för det här som handlar om arvet och lönen. Och den första är då, om man gör goda gärningar förtjänar man arvet. Vad tror ni om det? Nej, så är det inte. Det är alltså en tankebyggnad som vi måste riva ner. Så vi gör det. Så! Religionerna, de talar om att du kan förtjäna frälsning om du bara gör det här och det här. Om du bara blir så och så god så kommer du nå målet. Då kommer du nå befrielse. Men det är alltså en tankebyggnad som reser sig upp mot Gud och hans värld. Så den har vi krossat nu. Det är inte så. Man kan aldrig förtjäna Guds frälsning. Man kan aldrig förtjäna det arv som Gud har bestämt. Och det fick folket reda på redan tidigt. Och då står det i 5 Mosebok 9:6. Och då talar Mose till folket. Och han talar Guds ord. Du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren i Gud har gett dig detta goda land i besittning. För du är ett hårdnackat folk. Ja, var det inte Guds lilla ögonsten som var gulligull som var så jättebra? Var det därför som Gud valde ut folket? Nej, det var inte det. De var ett hårdnackat folk. De var inte särskilt medgörliga, men Gud hade valt ut dem. Och det var i det faktum att Gud hade valt dem som de fick ett arv. Det låg inte hos folket, det låg hos Gud. Han hade bestämt det. Är ni med? Och arvedelen, det var inte bara en engångsgåva. Den var menad för alltid. Och om Israel hade hållit fast vid det som Gud hade sagt åt dem att göra så hade de fått behålla sin arvedel hela tiden. Men nu var det tyvärr så att de var ett hårdnackat folk. De vände sig bort från Gud och så miste de arvet. Eller man skulle också kunna säga att arvet miste dem. För de blev förvisade från sitt land. Och de fick gå i fångenskap till Babylon i 70 år. Men redan innan det här skedde så hade Gud lovat, ja, det ska komma tillbaka en skara. Och det gjorde det. På 500-600-talet före Kristus så fick de komma tillbaka från Babylon och man byggde upp landet igen. Och sen var folket där, de levde i sitt land. Ni vet, när Jesus trampade den här jorden så var de, ja, de var inte självständiga, men det fanns i alla fall, de fanns där. De hade Jerusalem som sin huvudstad. Men sen, vet ni vad som hände? År 70 efter Kristus, då förstördes Jerusalem, templet och allt raserades. Och sen dröjde det väldigt länge innan Guds folk fick tillbaka sitt land. Men det fick de 1948. Och nu finns de där. Tror det eller ej. Så Guds arvedel till sitt folk försvinner inte. Utan löftet står kvar. Det kan inte försvinna. Därför tror jag inte på någonting som kallas ersättningsteologi. Att Guds handlande med sitt folk Israel är över. Så om Gud har utvalt ett folk så är det för evighet. Det är inte som om vi tänker oss någon som skriver en text på ett papper. Och sen, det blir ju inte så bra. Vi knycklar ihop det och kastar bort det. Vi börjar på nytt. Det är inte så, utan Gud han har kvar det folk som han har utvalt. Och en trofast Gud, han kan inte överge det som han en gång har utvalt. Och det är därför du och jag idag kan tala om en trofast Gud. För om man skulle överge sitt folk i Israel, ja, då kan inte vi heller räkna med att han är trofast mot oss när vi strular till det. För det gör vi ju. Jag gör det i alla fall. Tyvärr, för många gånger. Men det här utkårelsen, det här utväljandet, det var inte bara begränsat till folket i Israel. Abraham fick orden i första Mosebok 12:3. Då sa Gud till Abraham, i dig ska alla jordens släkter vara välsignade. Alla jordens släkter. Det handlar inte bara om folket i Israel, utan det handlar om varenda släkt, varenda klan, varenda språkgrupp på vår jord. De ska få bli välsignade. Och då kommer vi till Efesebrevet här. Lukas läste några versar senare här, men det är på samma tema. Från verserna 3-14. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse. Lyssna nu. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden. I Kristus. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, nu talar han till efeserna, de var inte judar, de var hedna kristna. De var som du och jag. En del av er kanske har judisk påbrå, men de flesta av oss kanske inte har det. Men i alla fall, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Ibland får vi för oss att ja, det och det året då hittar jag Jesus. Och det var bra. Tänk att jag var så lyckosam att jag hittade Jesus. Nej, det är inte så. Det är Jesus som har hittat oss. Och det är att vår plats, eller att vår plats i himmelriket och vår frälsning, det är inget som är liksom påkommet nu, utan det är bestämt av evighet. Det planerats innan jorden skapades. Och det var när du och jag hörde budskapet om att Jesus Kristus har dött för oss. Och när vi fick tro på det, ja men tänk att det kanske också gäller mig. Det var då vi ramlade ner i Guds förberedda plan. Plopp, där vi hör hemma. När vi fick tro till att också det här gäller mig, det var då vi hamnade rätt. Men det var förutbestämt sedan länge. Men det var viktigt att vi hörde talas om det. För hade vi inte hört talas om det, så hade vi inte hamnat rätt. Därför är det så viktigt att vi talar om vad Gud har gjort. Därför är det så viktigt att vi talar om att Jesus Kristus har dött och han har uppstått. Det är därför det är viktigt med mission. Det är därför det är viktigt med evangelisation. Att vi talar om vad vi har sett och hört. Det finns fortfarande tusentals människor, det finns hundratals språkgrupper som inte har hört att Jesus Kristus har dött för dem. Är det rättvist? I tusen år har budskapet ljudit här i Sverige att det finns en frälsare. Men det finns de som ännu inte har hört de goda nyheterna. Ska vi göra någonting åt det? Det var en som tyckte det i alla fall. Alla kommer inte ta emot budskapet. Men det finns många som kommer att göra det. När de får höra att Guds egen son har kommit hit och varit som vi och burit vår synd och skam. Det finns många som står på kö. Förstår du hur stor frälsningen är? Förstår du vilket arv du har fått? Det är en fullkomlig frälsning för en ofullkomlig värld. Det är en fullkomlig frälsning för en ofullkomlig Johan. Och därför finns det hopp. Och vi har just firat påsk, det gjorde vi förra helgen. Och i påskens händelser, där fullbordas Guds frälsningsplan för människosläktet. Vi har talat om hur Gud har utvalt ett folk för att förverkliga sin frälsning. Och det som vi ser i när vi läser Gamla testamentet, det är hur Guds frälsningsplan börjar arbeta. Det är inte någon parentes som vi bara kan, ja, det är inte så noga, utan där så möter vi Guds kärlek, Guds omsorg. Vi möter också oss själva när vi ser hur det är så lätt när man blir välsignad, när man får ta emot allt det goda som Gud gör. Det är så lätt att, ja, att man vänder sig om och tycker att ja, nu är allt bra. Jag hörde en predikant, han sa på engelska, när Jesus hade utfört det här bespisningsundret, så sa han, they were burping on blessings. De satt och rapade på välsignelserna medan lärjungarna gav sig ut på en stormig sjö. Och det är så lätt att rapa på allt det goda vi har fått. Och det ser vi att Guds folk gjorde i gamla förbundet. Då, när de hade fått landet, alltså glömde de bort vad Gud hade gjort. De glömde bort att Gud öppnade Röda havet för dem. De glömde bort eldstoden och pelaren. De glömde bort att Gud hade handlat så mäktigt för dem, med dem. Men när Jesus ropar ut, det är fullbordat, då har årtusendernas frälsningsgärning gått i fullbordan. Då är det färdigt. Då är det klart. Då rullas den röda mattan ut för dig och mig. Och då kan vi sjunga: han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Det är så det är. Han har öppnat pärleporten så att vi kan komma in. Och ett arv, så återigen, det får man inte för att man har förtjänat det. Man kan inte jobba till sig ett arv. Man får del av vad någon annan har förberett. Och i påskdramat så ser vi detta i vad som händer. Rövaren som hänger där bredvid Jesus. Han hänger där på korset. Och han säger till Jesus: Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och då säger Jesus: idag ska du vara med mig i paradiset. Och just det ögonblicket så blev rövaren en arvtagare. Han fick del av arvet som utlovades till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Där, den usle, kriminelle mördaren, han fick del av arvet. Hade han förtjänat det? Han hade bara en stinkande hög av brott som han kunde erbjuda. Det var vad han hade att komma med. Men Jesus sa till och med: idag ska du vara med mig i paradiset. Och den dagen då du och jag fattar tro till att Jesus har dött och uppstått för vår skull, då blir vi också arvtagare. När vi med vårt hjärta tror och med vår mun bekänner, då blir vi också arvtagare. I detta sammanhang kanske någon tänker: det är kört. Det finns inga hopp för mig och min framtid. Det är ute med mig. Jag tror att rövaren tänkte så när han hängde där. Och han bekände det: vi får vad vi förtjänar. Det är ute med mig. Men det är inte sant. Är någon som vill trampa på den? Det är ute med mig. Är det någon som vill trampa på den? Det är ute med mig byggnader som reser sig upp mot Guds verk. Amen! Det är inte ute med mig. Det är inte ute med dig. Det är inte ute med någon av oss. Jesus han säger: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det finns en plats för dig i Faderns hus. Här på jorden kan man bli hemlös. Man kanske inte har någonstans att ta vägen. Och det är så för en del. Ganska många, om man räknar ihop allihop, som bor på gatan. Vi har även i Sverige folk som inte har någonstans att bo. Kanske du har det så. Man kan vara hemlös i hjärtat också. Men hemma hos far i himlen, det finns en plats som han har förberett. Och där finns det många rum. Där blir det inte fullt. För han har förberett så att det finns en plats för varenda människa. Och han har gjort ordning ett rum där du kan trivas. Och det står ditt namn på dörrskylten. Det står ditt namn där i Faderns hus. Vill du ha den platsen? Nu ska vi säga några ord om lönen också. Och tar fram en till sån här. som kan komma upp. När vi nu har talat om utkallelsen och nåden, så kan man ju lätt få för sig att det spelar ingen roll hur jag lever. Allt är vi ändå nåd. Man kan leva hur som helst. Gud är ju nådig. Gud har ju utvalt mig till att få del av arvet. Nej, det är inte så. Vi kan inte leva hur som helst. Den byggnaden raserar vi i Jesu namn. Jesus, han talar flera gånger om i sitt ord. Alltså, inte någon teolog, inte någon speciell teologisk riktning, ingen religion, utan Jesus talar om att vi kan göra saker som vi blir belönade för. Och inte minst i bergspredikan. Men han talar också om hur man kan göra saker för att inte bli belönad. Och han säger i Matteus 6 och 1, akta er för att göra goda gärningar inför människorna. För att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Vi lever ju en tid där vi vill exponeras. Där vi vill visa liksom våra meriter och så här. Och många lägger upp sina fina saker på Facebook och så vill man ha likes för det då. Titta här vad jag har gjort. Eller titta vad vackert det här är. Titta vad vacker jag är. Och så vidare. Men Jesus, han talar om ett annat sätt att få lön. Och det är att göra till exempel på följande vis. När vi hånas och vi förföljs för Jesus skull, då får vi lön i himlen. Och när vi ger en gåva i smyg som ingen annan ser, då kommer Gud att belöna oss. När vi ber i avskildhet, vi stänger vår kammare och ber, då kommer Gud belöna oss. Och när vi fastar utan att imponera på andra, då kommer vi bli belönade av vår far i himlen. Och den som tar emot en profet, för att det är en profet, ska få en profets lön. Om den som tar emot en rättfärdig, för att det är en rättfärdig människa, ska få den rättfärdiges lön. Och den som ger en bägare vatten till en lärjunge ska bli belönad. Det kan vara värt väldigt mycket. Och när vi älskar våra fiender och gör gott och lånar ut utan att förvänta oss att få någonting tillbaka, då får vi lön av vår far i himlen. Och när du bjuder någon på mat som inte kan bjuda igen, då ska du bli belönad när de rättfärdiga uppstår. Och när människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, då ska han löna var och en efter hans gärningar. Ja, det kanske är lite svårtuggat det här, jag vet inte. Men våra gärningar kan alltså påverka hur vi blir belönade i evigheten. Vi sa tidigare att frälsningen eller arvet, det har vi tagit emot utan att förtjäna det. Och alla som tror på Jesus Kristus, de får ett evigt liv i himlen. Det är arvet. Och det kan, så länge vi står fast vid tron på Jesus Kristus, vad han har gjort för oss, så kan ingen ta arvet ifrån oss. Men lönen, det är någonting annat. Det är inte arvet, utan det är någonting annat. Så vi inte blandar ihop det här, för då blir det jobbigt. Arvet, det har vi så fort vi tror på Jesus, så har vi det. Det är säkrat. Ungefär som nivåerna i de här frågeprogrammen. Man kan komma upp till en säker nivå. Men frälsningen är ingen belöning, utan det är ett arv. Det har att göra med vår utkallelse. Men det är helt klart utifrån Jesu undervisning att vissa gärningar och ett visst sätt att leva, det påverkar evigheten positivt. Har jag min sista tankebyggnad här. Jesus älskar mig bara om jag gör goda gärningar. Nej, det är inte sant. Är någon som vill trampa på den här? Ja! Amen! Härligt, vad många tankebyggnader som vi har krossat idag. Vad bra. Det finns ett arv, men det finns en lön. Och lönen, den står i proportion till hur vi förvaltar vårt liv som arvtagare. Rövaren på korset, han blev arvtagare. Han fick del av arvet. Men hans lön i himlen kanske inte blev så stor. Han hade inte möjlighet att göra så många goda gärningar. Men han fick del av evigt liv. Han fick del av evigheten tillsammans med Fadern. Men hans lönekonto var inte så stort. Arvet, det är bestämt sedan länge. Men vi är även förutbestämda till goda gärningar. Det står också i den gamla boken. Och Jesus, han har massor med lön på sitt konto som han vill dela ut. Han vill det. Han längtar efter det. Och jag tror kanske att den som har fått insikt i hur stort vårt arv är också lever eller försöker att leva på ett sätt som genererar stor lön i himlen. Och kanske är det också så att om vi inte har så mycket goda gärningar i vårt liv, så är det kanske det hänger ihop med att vi inte har fattat hur stort arvet är. Vi har fortfarande vårt arv, men vi kanske inte har förstått. Men är det inte gärningslära då att predika om att man får lön i himlen? Nej. Samma Jesus som betalar med sitt liv, med sitt eget blod, som gav allt för att vi skulle bli frälsta. Och han visste att det var ingen annan som kunde göra det. Samma Jesus säger att ni kan få bli belönade i himlen. Så vi måste ha med oss båda de här faktumen. Och Jesus, han talar i sin liknelse om talenterna upp ansvaret att förvalta det som han har fått anförtrott sig. Tre tjänare, de fick tre olika summor var efter sin förmåga. Och deras herre skulle resa bort, och då fick de här tjänarna den här varsin summa för att förvalta. En fick fem talenter, en fick två och en fick en. Och en talent, det var ungefär så mycket som hur en enkel arbetare tjänar på 20 år. Så det var ganska mycket pengar. Det var inte småsummor, utan det var ganska mycket. Och de som hade fått fem och den som hade fått fem och den som hade fått två talenter, de gick ganska snart och satte sprätt på de här pengarna. Inte så att de slösade bort dem, men de spenderade dem och investerade i god avkastning, och snart hade de fördubblat det de hade fått sig anförtrott. Men han som bara hade fått en, han gick och grävde ner sin talent i marken. Det var också ett sätt. Och sen när Herren kom tillbaka, deras herre, så skulle de ju redovisa vad de hade gjort med de här summorna. Och de här två som hade fördubblat sina respektive summor, de blev befordrade. Och de fick också orden: gå in i din herres glädje. Den här mannen som bara hade fått en talent, han kommer fram och gav tillbaka den här talenten, men så klagar han också: ja, du är en hård man. Och ja, du är en som roffar åt dig där du inte har liksom gjort det förtjänt av det, typ, sa han. Så han var rädd för sin herre och han var avvokt inställd mot honom. Han fick inga beröm, kan jag säga. Han åkte ut med huvudet före. Så att det var ganska hårt, kan man tycka. Men Jesus tror jag vill visa oss någonting. Att det vi har fått, det ska vi också förvalta. För då kommer vi få lön för det. I Johannes 15 och 16 så står det så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Och i Efesierbrevet 2:10 står det. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså vi är utvalda för att få ett arv. Men vi är också utvalda till att göra de goda gärningarna. Och jag tycker det är fascinerande. Jag vet inte vad du tycker. Jag vill sluta med en sista text, bibeltext från Matteus. Och det är när Jesus talar om lärjungaskapets krav. Ja, jag kan läsa det direkt. Då tog Petrus till orda. Jag tycker det är lite pondus i det här. Han tog till orda. Ja. Och så frågar han. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa till dem. Jag säger i sanningen. Vid på nytt födelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Den som har övergett, den som har offrat, den som har försakat ska få 100-falt igen. Det är ganska god avkastning. Eller hur? Och så står det också. Och ärva evigt liv. Ser ni det? Och ärva evigt liv. Det är två saker. De ska få för att de följde Jesus för hans namns skull. De trodde på honom för vad han hade gjort. Och de hade sagt ja till kallelsen. Följ mig. Och det var därför de ärvde livet. Men de hade också utfört ett offer. De hade försakat det som många av oss håller så tätt in till oss. Det som vi helst inte vill slippa och bli av med. Det hade de offrat. Och de skulle få 100-falt igen. Det är vad vi kan få ut av att tro på Gud. Och att följa honom. Vi har ett arv. Och vi har en lön att vänta. Han erbjuder detta. Gud är inte tvångets Gud. Han tvingar inte in någon i något, men han erbjuder. Vill du vara med? Nu ska vi lyssna till en sång.
Jag ska sjunga en sång om arvet.